Välkommen till Hästvispodden där vi nu kommer att ta del av det andra avsnittet där Emelie Kajsdotter berättar om flockrollerna och fördjupande perspektiv på det. Det här är ett poddavsnitt som egentligen spelades in för att bara finnas i Emelies podd som heter Det sjunger i gräset. Men vi publicerar den även här på Hästvispodden. Vill du fortsätta lyssna på Emelies podd så söker du helt enkelt på Det sjunger i gräset där hon kommer fortsätta ha elever och vänner som hoppar in i hennes podd och ställer frågor till henne och pratar om olika spännande ämnen. Men här kommer då avsnitt 2 med Emelie och flockrollerna.
Så. Hej Susanna.
Hallå.
Nu är vi tillbaka igen.
Ja.
För att fortsätta fördjupa oss i den empatiska flocken och förhoppningsvis att vi kan nå till någon form av fördjupad specifikation vad det gäller rollerna. Jag tyckte ju förra avsnittet, det var väldigt bra att vi fick fördjupa oss i uttrycket för det empatiska.
Mm.
För det är ju någonting som ständigt ändras, eller alltså inte det ändras inte, men man själv ändras på vägen mot att försöka integrera det i sin hierarkiska, rätlinjiga världsbild som man inte tror att man har.
Och som man hela tiden behöver påminna sig om att liksom våga till något annat där. Ja.
Precis, och då tänker jag att samtalet i sig gör ju också skillnad för hur man upplever det.
Mm.
Så det är ju inte att man sammanfattar någonting som man har tänkt klart, utan den processen skapas ju av samtalet. Det är det som är spännande. Det är ju därför vi inte kan veta vad det blir nu heller, men vi kan ha den här idén om att vi vill fortsätta, och jag tänker att vi får väl fortsätta så länge som det behöver att ta. Även om vi har andra avsnitt och gäster inemellan också, så tänker jag att vi inte behöver att begränsa oss till att vi, nu hoppas jag att vi klarar av det under den här timmen. Jag hoppas att vi kommer vidare under den här timmen, för jag är nyfiken själv.
Ja.
Och vi skulle ju egentligen ha spelat in förra veckan. Men då fick vi istället ägna oss åt att lyfta upp en stor tung stut i en kran på isen.
Mm.
För Bohuslän är ju is nu.
Ja. Skåne är nu isfritt så vi behöver inte ha sådana situationer, men det gick bra för er, tack och lov.
Det gick bra för oss. Det var väl inte riktigt självklart. Och det tog en lång stund. Och det är svårt alltid. Stora djur och spännbanden ska sitta och de glider omkring och vi själva glider omkring. Och, ja. Men det gick.
Mm.
Och historien där med honom finns också i det kommande höfadrutskicket som jag hoppas ska kunna gå ut från och med ikväll eller imorgon eller något sånt.
Mm.
Så att man kan få, när man måste ta sådana beslut, alltså han var ju tvungen att på något sätt lyfta sig själv i håret. Det går ju inte att ha honom dinglande i spännband, han måste ju också tillbaka in i kroppen och vilja. Liksom.
Mm. Hade och han på något sätt lämnat ett tag då för att det var så svårt och jobbigt att ligga där?
Det är nog mer att det hade han inte egentligen gjort. Inte på det sättet att han inte var där. Men han trodde nog inte på sin egen styrka.
Mm.
Och det är en annan sorts uppgivenhet. Då vill man ju vara kvar, men man ser ingen lösning.
Just det.
Och vad är det som gör då att man inte ser den? Eller vad är det som gör att man kan hitta något man inte trodde att man hade?
Mm.
Så ja, där fick vi ju fördjupa oss i saker i hans liv medan det här pågick då. Och det är därför den berättelsen är intressant, tänker jag också.
Mm. Mm.
Och sen är han ju äldre, vi har redan dragit upp honom ur en torvmosse en gång och under en rotvälta en annan gång. Och, ja. Det är inte så att hans kropp är helt okomplicerad i utgångsläget.
Nej. Nej, och sen är han ju stor.
Ja, han väger ju ungefär ett ton, ska man säga, för de som kanske inte har en uppfattning av stutar. Det är ju kastrerade tjurar och de blir ju, kan bli ganska rejäla liksom.
Låt som du fick gå in som healer där och påminna om livskraft och Sunda punkter.
Ja, absolut. Och fokus, liksom. Om man nu hamnar på healer-rollen för att vi plötsligt gjorde det, så skulle man ju säga att vi brukar lägga healer och omhändertagare i samma fält. Och tänker att det är lätt att göra någon slags horoskopvariant av, inte för att nu förminska hur djupt det kan gå, men av roller genom att man helt enkelt sätter in individer i fack och så där, då vet man hur den är. Och så utgår man från det. Det gäller ju att inte fastna där, utan förstå att det här är dynamiska, det vill säga ständigt föränderliga roller. Men man kan förstå möjligtvis essensen i dem. Och vad omhändertagare och healers har gemensamt och varför man skulle lägga dem i samma dynamiska fält är att de riktar sig mot individen. Man kan rikta sig mot omgivningen, mot flocken som helhet, mot försvarande, skyddande, signalerande uppgifter och så. Man kan också rikta sig mot det som skulle vara en direkt specifik obalans i en individ. Och där finns ju healern då. Och då tänker ju vi, tror jag, som människor när vi tänker på läkning och helande, att man ska hitta problemet, ringa in det, förstå det, allra helst hitta orsaken och så åtgärda orsaken och så blir individen frisk. Det gör healern till en väldigt aktiv part. Och det kan också göra den som behöver hjälp till en ganska passiv part. Alltså att man är mottagare av den här hjälpen. Och i en flock så skulle man ju säga att det vi var inne på sist där, att rollerna handlar kanske i första hand om att medvetandegöra och därefter litar man på den andres kapacitet. Och vad som då på något vis i healerns fall, i ett system som bygger på detta, så kanske man inte behöver belysa problemet först. Det kanske redan är känt i någon grad. Men man väljer att se det friska. Man vänder på det där. Och så väljer man att se individens råstyrka, essens, våra främsta gåvor i det här livet, våra tillgångar, resurser, verktyg, vad man nu väljer att kalla det. Man börjar med att medvetandegöra dem. Och vilket ju känns väldigt sunt när man tänker på det.
Eller hur? Och det är en sån lättnad att bara lyssna på det. Alltså, jag tänker i människovärlden är det så lätt att vi kanske förknippar healers med att vi går dit när vi verkligen är sköra, sårbara, har någonting som vi säger, åh, det här tynger mig. Och sen så hör vi hästarnas version av det, där man liksom bara så här, bam, det här är din essens, det här är din livskraft, det här är ditt starkaste, friskaste uttryck. Och så bara, åh, och bli påmind om det liksom.
Eller hur? Alltså, hur ofta är det vi pratar om ens när vi
Eller
ringer
hur?
upp varandra? Liksom. Ah, hur var det idag? Nej, det var skitjobbigt. Ah, nej, jag mår inte
Och också som du också hjälper oss att bli medvetna om hur lätt vi går in i felsökarmode med hästar. Vi gör ju det hela tiden, en slags uppblandad omsorg, där vi så här letar efter hältor och försvagningar och så vidare.
Ja, och vi upplever att den där oron i vårt felsökande är ett uttryck för kärlek. Och jag är lite tveksam där. För att det kanske snarare är ett uttryck för ångest.
Ja, absolut.
Därför att om vi vänder på det där och tänker att om jag hade haft en partner med den nivån av oro för mig, hur många minuter hade jag klarat av 20 telefonsamtal om dagen? Hur mår du? Har du ätit ordentligt? Lite ont, du har lite ont i huvudet, eller hur? Nej, jag ser. Du har ont. Man hade inte klarat en så lång stund, och då förstår man också att det kanske inte i första hand är en kärlekshandling. Det betyder inte att det inte finns kärlek till den individen under det här. Men mottagaren av denna enorma oro kommer ju inte uppfatta det som omtanke, utan kommer ganska fort att känna sig väldigt kvävd. Och framförallt inte bli friskare.
Nej, precis. Det blir ju också ett ett utrymme som inte finns till någonting annat. Och också man själv börjar ju, oavsett om det är häst eller människa, kommer ju börja fundera på om jag kanske har lite ont i det där benet då, eller varför tittar du på det så konstigt? Eller...
Ja, och vad skulle konsekvensen vara av den här hältan då? Jag tänker jag som växte på en ridskola, att ja, men kan man inte rida i alla gångarter på böjda spår, då måste man ju ta bort hästen, annars är man ju en oansvarig, självisk, förfärlig människa, liksom. Så det finns ju också, tänker jag, i en sån underliggande oro för därför att det kan bli en katastrof av det här felet.
Precis.
Som gör att det naturligtvis skenar långt ifrån vad som skulle vara lösningsorienterat egentligen.
Det sitter ju så djupt igen, så jag kan komma på mig själv med det nu i nutid, efter alla år av att försöka tänka så här, ändå så här, så ser jag något hos en häst och bara, åh herregud, tänk om inte jag kan ha kvar hästen. Men Susanna, hon kanske får ha lite ont i sin ländrygg och hon kan fixa ett liv ändå. Vad just det kan hon, skönt.
Ja, eller hur? Och om man kan göra det bästa av det, liksom. Det att ha lite ont i några situationer, men inte i andra, och kunna välja då. Vi skulle ju få avliva alla människor som är medelålders om vi skulle vara elitgymnaster eller inte kunna existera.
Jag hade ju varit avlivad nu med mina
Ja, det hade
lungor.
du. Definitivt.
Färdigt. Det är lite tråkigt.
Ja, det är det. Så det är också det här att det måste vara, vi måste kunna bli smärtfria på så kort tid. När vissa problem kanske absolut kan lösas, och det finns en process där man verkligen kan underlätta livskvaliteten för den andra. Det är ju så att vi väldigt sällan ändå väljer att dö om det finns andra alternativ.
Och som du säger, på ett annat tidsperspektiv än människan oftast ger hästen.
Ja, det ska ju helst vara den här veckan, ska det helst bli bra, liksom. Därför att annars är man en hemsk människa som låter djuret lida. Och då kommer vi igen till det här svåra ämnet. Vad är skillnaden mellan smärta och lidande? Vad är livskvalitet? Vad är inte det? Ja, det är alltid individuellt, liksom. Men healern som börjar i änden av att se det friska, då ställs ju det sjuka i proportion till det friska. Det som händer när man börjar i andra änden, som de beskriver då, som vi har pratat om nu, är ju att då ställs ju det sjuka mot det sjuka på något vis, och så får vi inga proportioner. Det är ju då vi möjligtvis också kan hamna i att, ja, men markerar man på ett böjprov så kan det vara skäl till att ta bort en häst. Vilket ju är helt absurt om man tänker efter. Men därför att vi ser inte, vi börjar inte ifrån vem är den här individen? Vad är livskvalitet för den här personen? Och då i kontrast till, vi behöver inte söka upp det sjuka, därför att genom att ha fokus på det friska så ser vi också differensen, det vill säga vad som inte är friskt. Och tittar man på alla flockroller egentligen, så ser man att det här medvetandegörandet som finns hos alla, det finns i alla uppgifter, den handlar också alltid, för i alla fall för hästar, om differenser. Vad är spejarna, liksom? Hur såg det här trädet ut igår jämfört med idag? Vad säger differensen mig, till exempel? Och jättetydligt hos healern då. Det är differensen mellan det sjuka och det friska. Och om man då förutsätter att individen vill leva, och vill inte bara överleva, utan på något vis också maximera möjligheten att uppleva sitt eget liv fullt ut. Inte för den egna upplevelsens skull kanske, så mycket som för möjligheten att delta i upplevelsen i sig. Om vi flyttar fokuset från upplevaren till upplevelsen, så får vi också en hängivenhet i det. Alltså, jag vill ut i livet och uppleva tillsammans med alla andra som upplever. Där har vi också kanske känslan av expansion då. Och vad är det i individen som inte av olika skäl deltar i den här längtan till att expandera och öppna sig för att delta i livet? När Mio liksom iakttog ett ekipage i ridning, till exempel, så letar man också efter det. Vad är det som inte rör sig? Vad är det som har liksom stannat av när det andra har fortsatt mot ökat liv? Vad är det som... Och då, när man då ser den här differensen eller medvetandegör den, då skulle jag också säga att den främsta känslan där, och det har ni ju övat i på kurserna också, det är nyfikenhet egentligen. Igen då i kontrast till det här väldigt oroliga felsökandet. Herregud, vad är det för fel? Liksom. Så känner vi ju alla när det är akut, givetvis, och kanske initialt. Kanske klarar vi att andas ner till någon form av mer närvarande nivå och istället uttrycka en mer neutral form av nyfikenhet. Vad kan vi hitta här? Vad är det som har hänt? Och hela tiden bygger det på att healen drar inte en massa slutsatser, utan healen fördjupar sitt seende. Och föreställer man sig då att i en flock så har jag alla på insidan och jag finns också i alla. Det vill säga, blir jag medveten om någonting i dig så blir du det också, annars kan inte jag bli det. Så i den empatiska situationen så går ju den här kommunikationen alltid åt båda håll på samma gång. Och här uppstår ju en viss skillnad när vi har djur i relation till människor. Alltså när den här healerhästen belyser och medvetandegör en obalans i mig som människa. Att då är det inte säkert att jag uppfattar det överhuvudtaget. Och när jag inte uppfattar det eller kan ta emot, då sker det ingen delning. Och då möjligtvis studsar spegelbilden tillbaka på healern som efter en viss tid, och det här gäller ju också framförallt omhändertagare, börjar att bli en slags bild av mina symptom. Och det är ju inte liksom det friska. Jag hör ganska ofta människor som uttrycker att djur är så osjälviska och kärleksfulla att de tar på sig våra problem. Och jag ska säga att det är inte så kärleksfullt att göra det. Och det är
Nej.
inte särskilt praktiskt heller, därför att det slutar med två sjuka och ingen kan bli frisk av den här
Nej.
metoden.
Blir det bara någon förstärkning i båda?
Ja, precis, det blir en förstärkning i båda och det bygger egentligen på någon form av omedvetenhet i överföringen av den här informationen. Så märker jag att mina djur börjar uppvisa symptom som jag förstår faktiskt är mina egna, då är det ju någonting jag inte ser eller vill, framförallt kanske, eller vill eller är kapabel till att se i mig eller bli medveten om i mig. Det är inte liksom, det är inte naturligt att bryta ner healern och den andra förblir omedveten. Så skulle man kunna säga. Men tar man till sig det så är det ju naturligtvis en väldigt rak och effektiv väg. Den här dubbla speglingen som gör mig liksom plötsligt och ja, medveten om.
Och då kanske man behöver ha en omhändertagare i sin vardag som hjälper med sammanhanget.
Ja, och vad är skillnaden då? Man säger att i en liten flock så får man kanske ta alla de där, liksom kanske ta till och med både strategiska och läkande roller och ta både individen och helheten. Men har man många och man kan utkristallisera sig eller av andra anledningar finns det utrymmet, så verkar omhändertagarens uppgift, om healern handlar om mig i förhållande till mig själv. Och det är klart att där har vi ju hur mycket blinda fläckar som helst. Så det är ju inte underligt att vi inte ser det vid första försöket kanske. Men omhändertagaren fokuserar ju på individen i relation till vägen, alltså på något sätt manifestationen av vår essens i världen. Vi har ju dels den friska, mer eller mindre friska relationen till oss själva och den mer eller mindre friska relationen till världen och vår väg i världen. Eftersom livet, det förgängligheten, befinner sig i ständig rörelse. Som de jordanska hästarna uttryckt att skaparen kan inte göra något annat än att skapa. Det är omöjligt. Det är liksom, skaparen består av skapandet. Så har vi födelse och död och en ständig omvandling därför att ingenting annat skulle vara möjligt utifrån det skapande perspektivet. Så betyder det att lever du så rör du dig, det vill säga så länge du finns så finns det också en livsväg. Och den där livsvägen skulle ju kunna då ligga den du har manifesterat skulle ju kunna ligga längre ifrån eller närmare den du innerst inne är. Och det är väl där vi också kan känna, om man skulle översätta det i ett mänskligt perspektiv, har jag mitt yrke till exempel, hur nära ligger det den jag innerst inne egentligen känner att jag är och det jag har att ge till världen? Ofta har vi fokus på att vi ska manifestera oss genom saker som vi tycker är roliga och härliga och sådär, men det finns en viss begränsning i det, igen, därför att vi har fokus på upplevaren och inte upplevelsen, det vill säga fokus på individen och inte på världen. Så kanske en mer spännande fråga på sikt, vad kan jag ge världen? Vad vill världen mig? Liksom. Tänker som Fannys, om vi följer turordningen. Vi vaknar på morgonen och föreställer oss att det finns en naturlig turordning, inte hierarkisk utan som en vind bara.
Jag bara tar ett så här djupt skönt andetag när du säger det. Det är alltid så skönt att bli påmind om den.
Ja,
Bara,
eller
just
hur? Vart skulle jag gå om jag började? Liksom. När man övar på det så inser man att nej, men jag kommer inte sitta i ett hörn och äta godis. Det är faktiskt inte det som egentligen drar i mig. Man skulle tro då att man bara väljer minsta motståndets lag på något sätt. Utan jag kommer att bli liksom dragen i svep i möten med omgivningen på ett sätt som kanske inte skulle ske om jag bara styrdes av logik. Så hur, och ligger jag långt ifrån min väg i livet så kommer ju det att leda till någon form av dåligt mående i någon grad. Därför att jag... Och det kommer att fattas någonting. Jag kommer ju fattas i världen som den jag skulle kunna vara. Och världen kommer att fattas i mig. Och sen kan jag kompensera det där på olika sätt. Vi har ju ett helt samhälle som bygger på förmågan till kompensation. I form av ganska intrikata stimuli som gör att saker kan kännas meningsfullt. Men det blir inte riktigt samma känsla som, apropå det friska då, den här inre, djupare, ordlösa tillfredsställelsen i att nu är jag på rätt plats. Liksom.
Precis.
Och där kommer omhändertagarna och påminner oss.
Jag tycker det är så skönt också att de verkligen påminner om att man inte kan separera en själv från ens väg och vad man har varit med om. Det tycker jag har varit så skönt i de omhändertagande övningarna vi har gjort, att så här, just det, jag har varit med om de här grejerna, då är det ganska oundvikligt att jag har formats på det här sättet. Det är ju inte så lätt alltid som människa har den empatiska synen på sig själv och sina livsval och så där. Och det är så skönt med omhändertagarperspektivet från hästarna där då.
Eller hur? Och jag tror också, precis som det du beskriver där, att det finns liksom ingen, skulle inte finnas någon vits i eller någon möjlighet att utgå ifrån någonting annat än det som är. Och jag tänker att i förhållande till sig själv som människa, i alla fall nu utgår jag från mig givetvis, men så kan man ju bli väldigt hård mot sig själv. Jag borde inte ha gjort så. Vad klantig och korkad jag var som valde på det här sättet. Ja, det kanske jag var, men nu är det ju gjort. Nu har det ju hänt. Nu är det så här. Det finns ju en slags neutralitet i den här klarsynen. Att man ser det bara precis för vad det är. Och igen då differensen. Detta har hänt, det här är den du är och har blivit. I förhållande till den du innerst inne är så finns det en differens och så möts vi där i det fältet. Det finns ju precis som du beskriver där en slags förlåtelse i det konceptet egentligen. Också, eller det blir ju en indirekt förlåtelse i att vi kan inte förändra. Att det har hänt. Men det gör inte vägen mindre värd heller. Liksom. Det brukar ju Fanny också vara inne på, att ja, men om man kommer till insikt under de sista 5 minuterna av sitt liv så har det ändå varit värt det. Så det finns ju någonting i den där, vad ska man säga, att accepterandet är ju inte en lättja, liksom. Ja, det får vara så. Utan det är ju så här är det. Här är du i förhållande till din väg. Och så upplever man differensen. Och omhändertagarna får ju då, upplever jag, ofta samma bekymmer som healers. Det vill säga att de möts av omedvetenhet och därmed fortsätter att spegla. Omhändertagare har ju inte heller till sin natur, skulle jag säga, de har ju inte något skydd. Alltså de
Nej.
har den självbevarelsedriften som en anfallare har till exempel. Utan de ger sig ju fullständigt hän i att ställa sig i det här mellanrummet mellan mig och vägen. Och om mottagaren är omedveten så tar det ju inte det här slut, liksom. Jag tänker att omhändertagande individer kan ju hamna i utbrändhet därför att uppgiften når aldrig något avslut. Om du är varnare, liksom, så ska någonting röra sig en halv kilometer bort, du reagerar, sen är det igång. Det där kan inte fortgå hur länge som helst. Antingen så flyr man från rovdjuret eller så kommer rovdjuret och då går det över i någonting annat. Då kommer anfallarna in, då kommer andra individer in och så det blir ett snabbt händelseförlopp och urladdningar av stress. Så blir det inte för omhändertagaren, det bara fortsätter, liksom. Jag lever ett liv som inte är sant mot mig själv. Jag vet inte vem jag är och jag är sjukare än vad jag förstår. Och den här individen försöker att hela tiden visa det för mig. Och det når aldrig fram dag och natt. Det fortsätter liksom. Och i en flock då. Jag tänker på Premo till exempel som har verkligen kunnat ge ett exempel på en sån historia. I en flock så skulle ju någon annan, till exempel en riskbedömare, kliva in och säga att nu är det på väg att bli destruktivt här. Liksom. Nu måste vi bryta här. Men om hästen står ensam i en box och alla andra är isolerade ifrån varandra, så kommer inte den. Och det är ju samma för människor, tänker jag, med de här egenskaperna. Då får de lära sig att de ska bli bättre på att säga nej. Men det kanske helt enkelt inte ligger i deras natur.
Nej.
Man kanske behöver att dela det ansvaret med andra som är ansvariga för strukturen till exempel. Att, har man den här väldigt hängivna egenskapen att visa den andra sig själv på det här viset så kanske man inte också samtidigt har ett hårt skal och kan
Precis.
armbåga sig fram och ta hand om sig själv. Liksom. För det kanske någon annan är ämnad att göra. Men så släpps inte den andra fram. Så man skulle säga att omhändertagare, de blir ju inte avlivade för lynnesfel, eller omhändertagare är ju individer som vi gärna har runt oss för att man mår bra, man känner en som du säger, en vila, en tröst, man får på något sätt en paus och bara få vara oavsett, man blir inte dömd, det blir väldigt tydligt i deras närvaro. Men ja, de blir till slut, om det här bara fortsätter, sjuka, fysiskt sjuka. Skulle jag säga att de omhändertagarna som bor här, Bobo också, ett jättetydligt exempel på det. De förgör sig liksom. Därför att de kan egentligen inte göra något annat än det de gör. Och när flocken inte, apropå att alla roller är bara relevanta i förhållande till varandra också. Det måste till fler roller för att omhändertagaren ska kunna leva ut sin roll. Den kan inte sättas ensam i ett rum. Och det tror jag vi kanske har svårt att förstå också.
Och också eftersom så få har en upplevelse av att se en större sammansatt hästflock som känner varandra och som har kunnat liksom landa i de här olika rollerna, så finns det ju heller ingenting. Alltså, jag menar, man vet ju inte heller riktigt vad det är vi strävar efter, för att vi har ingenting att jämföra med.
Nej. Ja, precis. Och i ett linjärt perspektiv så skulle jag säga att man nog också uppfattar omhändertagarna som vad vi då skulle kalla för ganska ranglåga. Alltså de tar inte för sig fysiskt.
Nej.
Då tycker vi att de borde liksom kanske tuffa till sig lite också. Och jag tänker ju att det här finns det ju människor som känner igen sig. Och har vi då ett samhälle där de vad vi skulle på ett förenklat sätt säga snälla då, knäcks ner och tar slut, då är det ju någonting som inte stämmer. Då kan ju inte lösningen vara att de ska vara mindre vänliga. Liksom.
Nej, eller hur? Det är också lite kul att vi börjar det här samtalet i de här rollerna som är lite svårare ofta för människor att se eller definiera, för det är mycket lättare att se en varnare och speja till exempel,
Absolut.
om man tittar bara på just så beteende. Så är jättebra att börja prata om de som är lite, ja, men som finns där lite grann i bakgrunden och som kan vara svårare att definiera och förstå essensen hos och så.
Ja, absolut. Och skulle man göra en mer distinktion mellan healer och omhändertagare, skulle jag också säga att healen har, tycker jag, vissa likheter med läraren. Läraren, som vi var inne på i förra samtalet, lyfter ju fram liksom din talang då. Där lyfter man ju fram det som ännu inte är manifesterat. Om man tänker att healern tittar på det som har blivit en obalans. Alltså, titta på det friska, och därmed stiger det som möjligtvis då har blivit icke-friskt, stiger fram. Så tittar ju liksom lärarens närvaro, medvetande gör din unika talang eller talanger på något sätt, till exempel. Och det finns en skärpa hos båda dem som är lite lik, så jag tror att man uppfattar nog en healer som lite mer provocerande, lite mer på, och att man kanske inte riktigt kommer undan på samma sätt. Därför att
Nej.
de punktar sin medvetenhet. Men jag tror att omhändertagare och fredsmäklare möjligtvis i sitt uttryck skulle kunna likna varandra mer, därför att de ställer sig i det här mellanrummet då. Det har blivit ett glapp mellan mig och min väg, så utgör omhändertagaren en brygga. Och samma brygga utgör ju fredsmäklaren vad det gäller att balansera flocken som helhet. Så skillnaden på fredsmäklaren, nu får man ju ha en viss sådär, och det är en begränsning i att välja att använda den här sortens ord. Det gör ju naturligtvis inte djuren själva. Men när vi nu på ett lagom klumpigt och ganska ovant sätt försöker överföra det tidlösa till tid, så ja, det får bli så här. Det får bli bättre med tiden, tänker jag. Men fredsmäklaren är ju i det fältet som är omedvetet också. Det är ju likt med omhändertagaren och fredsmäklaren. Och tittar man på fredsmäklare, så tror jag att den vanligaste beskrivningen, om man tittar på det hierarkiska, om man utgår ifrån en hierarkisk bild, så säger man oftast så här. Ja, han är en jättebra ledare, för han behöver aldrig göra någonting, utan det räcker bara att han visar sig, så blir det lugnt runt omkring. Då väljer vi att lägga till att det också utgör det här till, då betyder det att det här är en individ som också bestämmer. Den delen läser vi in själva, tror jag, helt enkelt. Men att när den här individen uppdagar sig på scenen, så ser man att någon slags annan ordning inträder i gruppen, utan att man riktigt ser att någonting sker. Det vill säga, den här individen slåss inte. Den bestämmer utan att vara dominant, drar man ofta slutsatsen. Och de här individerna kan ju då beskriva att mellan varje individ så finns det ju ett slags glapp som består av att vi är separata. Vi är inte avhuggna varandra. Jag tror att när vi har pratat om det här med att man föds och manifesteras som en individ, så som att man är kanske som en utdragen tråd ur en stor själsmassa, liksom. Vi är ju inte isärklippta, inte, det är vi ju inte ens fysiskt, liksom, om vi ska titta på materien. Men man kan ju ändå vara så pass liksom isärtagen att det ändå går att skilja den ena från den andra. Det individuella livet då, som gör att jag utgår ändå ifrån mig och mina sinnesupplevelser. Och jag relaterar tillbaka till mig själv, och så gör nästa också det. Emellan där då, så skulle man kunna säga att det finns ett litet område av omedvetenhet. Och när fredsmäklaren går in i detta omedvetna, så är det ju inte längre omedvetet, då är det ju någon där. Och det faktum att någon är där gör att det finns en brygga. Den här bryggan, som har uppstått av att någon är medveten om glappet, och därmed är det inte ett glapp, gör ju att det finns en starkare, mer omedelbar förståelse mellan individerna. Och om man då tänker att livet inte är intresserat av att förgöra sig självt, så är det troligt att när den medvetenheten uppstår, så kommer vi komma bättre överens. Därför att på något plan så strävar vi efter att kunna göra det. Innerst inne vill vi kunna samexistera, så att när utrymmet utvidgas, så att den möjligheten uppstår, så är det troligt att vi tar den. Och då kan man ju säga att, ja, men, behövs det en fredsmäklare i en sån flock då? Nej, alltså den behövs ju inte så länge den är där. I och med att någon fyller den funktionen så är det ju då möjligt. Men utan fredsmäklaren så kanske vi inte på ett automatiskt sätt skulle sträva efter hållbar samexistens på samma sätt. Så att de här rollerna är ju osynliga, liksom. Vi förstår kanske inte att de hela tiden pågår och det är därför som man inte, för en fredsmäklare ur ett mänskligt perspektiv, får ju först förstå den enes bild och sen den andres bild och sen springa emellan tills de här på något vis kommer till någon form av vapenvila. Liksom. Men då har ju katastrofen redan hänt på något sätt. Fredsmäklarens dynamiska roll är ju egentligen att upprätthålla en ständig möjlighet till samexistens inom gruppen, då kan man säga.
Ja, och viktig poäng för att det är många saker som inte blir synliga förrän det raseras, liksom.
Eller hur? Eller hur? Och fredsmäklare är ju också, apropå då roller som är behagliga, vi gillar ju bra och dåligt och jobbigt och bra och sådär. Fredsmäklare kan ju också få en, jag tänker på individer som Hugo och sådana, man mår ju bra flera meter ifrån. Liksom. Men de har en egenskap emellanåt i vårt prestationsinriktade samhälle som kan krångla till det. Och det är ju att de strävar inte vidare. Alltså i ett prestationsbaserat samhälle så anser man ju att liksom hög ambitionsnivå är friskt, det bör vi ha. Rida runt samma runda år ut och år in och vara nöjd med den, det är inte riktigt okej ändå. Liksom. Men det kan absolut vara okej för en fredsmäklare därför att har det här harmoniska tillståndet uppstått där vi har en jämnbördighet i samexistensen, då har ju inte de en drift att ta sig därifrån.
Jag måste få ge ett exempel på det. Jag har ju
Ja, absolut, du har ju
en fredsmäklare här,
en.
GoldenEye. Det var väldigt skönt att få lära sig om rollen. Det var ett sätt att förstå honom också mer och hur han bara är, liksom, och att han njuter så mycket av att man bara är i fältet runt honom. Så. Men första året så fick vi lite mer så här hands-on hemläxor eller övningar att göra under vinteruppehållet på din kurs, er kurs. Och en av uppgifterna jag fick var att sitta på häst i skritt och göra en form av rotationsövning i min ryggrad. Och så gjorde jag den på GoldenEye och så fort jag började göra den så höjde han ryggen och alltså så här, jättemycket började bära sig. Så han blev så här, jättemycket bredare och verkligen kom upp och samlade sig och liksom så här, man bara wow, vilken grej! Åh, att jag gjorde den här övningen, gud vad coolt! Och jag var ju helt hög liksom. Och sen bara, åh, nu har vi det liksom. Det har aldrig hänt igen efter den gången.
Nej, för då hade det hänt.
Kul! Han skitnade ju bara, nu har vi gjort det här. Ja, jo.
Ja, men det är just den där förmågan att vara nöjd. Jag tänker att det spännande är att vi kämpar ju något vansinnigt för att uppnå det tillståndet i oss själva. Vi längtar ju dit, liksom. Det finns ju oräkneliga, liksom, tack och lov ändå, med en antal hjälpmedel i det här. Böcker, kurser, föredrag. Det finns massor med liksom, kloka råd på temat att hitta den här, att öva på varande, liksom. Men när hästen gör det och det inte blir som vi har tänkt, då är det inte alls det vi vill ha.
Nej.
Så att man har tänkt sig, nu ska vi rida det här varvet, vad det nu kan vara då, och så kommer man upp till en höjd och det är fin utsikt och fredsmäklaren stannar där.
Ja.
Och skulle också kanske kunna stanna där 3, 4, 5 timmar, liksom. Inte så att den stannar en liten stund, utan här kan vi liksom vara tills jorden har snurrat så länge att vi ska vara någon annanstans. Och det är ju jättesvårt att få in det i vårt kulturella sätt att ha en häst. För det är liksom inte en okej umgängesform. Det hästen är lat, tror jag de ofta får höra. Och de är möjligtvis respektlösa för att de på ett jättekonstigt sätt inte gör som de blir tillsagda. Det är ju inte riktigt en protest heller. Har de ont kanske? De kanske har ont. Ja, det kan de ju ha för all del, men det är oftast inte det som är orsaken till det här. Utan nu har vi upplevt detta och nu är vi i det och då är vi i det så länge det behövs. Liksom. Någonting som vi vill ha i alla andra sammanhang, men inte just i det sammanhanget. Man skulle säga. Jag tror att vi uppfattar dem som oambitiösa i någon grad. De har ju
Vilket ju också är så intressant med tanke på att vad vi ofta behöver, vi människor, är ju verkligen den motpolen där vi inte behöver prestera hela tiden och där vi inte måste vidare. Men ändå så blir det så sjukt provokativt då att vi har en häst i vår närhet som försöker få oss att hitta det.
Eller hur? Och hur ser det ut egentligen? Liksom. Kommer andra och rider förbi och går, här står vi.
Ja,
Ja,
precis. Den skammen också.
den tror jag är med, absolut.
Absolut, verkligen.
Och plockar man då in att man har lärt sig att ja, men gör man bara rätt så vill hästen. Liksom. Då är det också ens eget fel att detta har hänt. Man förmodligen har gjort ganska många rätt eftersom man nu har hittat det här tillståndet tillsammans.
Verkligen.
Ja. Så fredsmäklare kan ha sina komplikationer med det. Just det här att vi... Ja, en träningsdagbok är inte det man ger en fredsmäklare i julklapp, tror men det kanske man skulle kunna ge en koordinator i julklapp, inser jag.
Eller
Ja, det blev tydligt igår när det var ett gäng barn som satt på hästar i hagen, för nu kommer vi ju ingen vart, liksom, därför att vi är inisade. Så de små barnen satt på hästar som stod runt höhäckarna och åt. Och då står ju de flesta, men Saga, som gärna koordinerar, gick i små åttor med sitt barn mellan höhäckarna. Med jämna mellanrum, liksom. Därför att, hur man nu ska definiera koordinatorns roll så att den blir synlig. De är oftast väldigt rörliga i flocken. Inte på det där att de skjuter ut och galopperar hit och dit, men att de liksom rör sig ganska metodiskt. Gärna, utan att generalisera för mycket här, men de gärna småtravar omkring. Det kan man se händer ofta, och det hände också igår. Om man säger att healern jobbar med att belysa individen i förhållande till sig själv, så belyser ju koordinatorn individens handlingar i förhållande till hur det påverkar helheten. Alltså, omhändertagaren har mig och min relation till vägen och hur nära jag är liksom, min plats i världen på något sätt. Men här har vi ju möjligtvis en roll som fullständigt har fattats i människans moderna värld, och det är: vart är mina handlingar på väg att leda i ett större perspektiv? Och om de är på väg att leda åt ett destruktivt håll, så är det ju väldigt bra om någon påminner mig om det. Därför att jag vill ju inte såga av den gren jag sitter på. Och då ser man till att det inte sker. Det vill säga, en slags medvetenhet om ens handlande i stunden, som en slags ständig påminnelse om att det jag gör jag inte bara för mig, utan mina handlingar får också långsiktiga konsekvenser. Och hur det kommer sig att de här individerna rör sig så mycket och springer omkring i flocken, ja, de gör det. De verkar liksom vara väldigt fysiska i sina möten med att medvetandegöra individen. Och då får man ju också inte bara, alltså om man tänker fredsmäklaren jobbar ju med att det inte blir destruktivitet i flocken. Men för koordinatorn är det också att det inte blir destruktivitet i flocken kontra omgivningen. Att man inte står och äter på en och samma fläck bara, trampar sönder marken, skapar obalanser med parasiter, vad som nu kan ske när man inte tänker igenom handlandet utan fastnar i att här var det gott att stå. Liksom. Så att hon får en drift att röra sig när det inte går att röra sig. Därför att det är klart att det inte är naturligt att stå och äta vid en höbal. Den borde vara utspridd egentligen. Liksom. Även om vi då har sex matstationer så är det ju fortfarande mer still än att beta. Och då har vi också de provokativa individerna som förhindrar stagnation. Så här, ju mer man pratar så ser man hur nära de här rollerna hela tiden ligger varandra. Och att skillnaden mellan dem är egentligen bara att man har dragit en medvetandetråd lite längre åt ett håll i den stunden, därför att stunden kräver det. Och då gör också stunden att den individen som är mest kapabel träder fram där. Därför att det blir så. På något vis är det en naturlig instinkt i förhållande till var jag behöver befinna mig just nu, apropå turordningen, som ju också blir väldigt upphackad när vi styrs av logik och personlig vinning, förstår vi. Det blir ju väldigt svårt. Man säger att den icke-hierarkiska flocken bygger på att du använder maximal kapacitet vid rätt tidpunkt. Båda de sakerna blir väldigt svåra om jag inte är i kontakt med helheten. Jag vet inte vem jag är. Jag vet framförallt inte när jag ska träda fram. Därför att jag har inte den djupt intuitiva kontakten med omvärlden som gör att jag kan känna av var jag behövs bäst. Så vi kommer ju också fram till det här att öva på vad händer om jag följer den naturliga turordningen. Den övningen kvarstår som väldigt viktig, tror jag. Och den består egentligen bara av att man faktiskt ställer sig den frågan till skillnad och inte gör det. Det är inte en teknik eller en metod, utan det är, man vaknar på morgonen och tänker, okej, vart tar den naturliga turordningen mig nu?
Och ett tillägg där som jag tycker hjälper mycket för att jag själv då har en del koordinerande i mig och lätt det går snabbt mellan olika uppgifter är ju den här andra grejen som vi också fått öva på, vilket är att låta det man precis har gjort klinga av
Just det.
innan någonting annat tar vid. Den är också väldigt skön, så här, okej, men nu ska det här klinga av först, innan jag ens liksom börjar leta efter någonting annat som jag ska göra. Den är bra.
Ja, verkligen. Och de kom ju i samma segment av ett samtal med Fanny. Där det här att låta det man gör klinga av innan man påbörjar nästa kom först. Med ett exempel då på att ja, men om jag hänger tvätt så låter jag det klinga av innan jag gör nästa sak. Sen kan det hända att vi behöver göra många parallella saker för att vissa saker tar lång tid. Om jag ska måla om huset så kanske jag också måste äta emellanåt. Men jag kan ju då låta delmål klinga av i samma uppgift. Men vad vi inte gör, och som jag tänker också är en stor orsak till stressrelaterade sjukdomar, är ju att det hela tiden hänger kvar en rest, liksom. Okej, in med tvättkorgen, men jag tänker samtidigt på att vad jag ska få till middag och hur jag ska få ihop till den här räkningen och hur jag ska boka in den här tiden. Så att ingenting blir någonsin färdigt i förhållande till vartannat, vilket ju gör att min upplevelse är att jag är helt övermannad av uppgifter som inte går att slutföra egentligen. Och så ökar jag farten då istället för att kunna slutföra dem. Vilket ju egentligen bara ökar det här tillståndet. Jag tänker på en bonde som vi samarbetar med en del, växelbetar med. Han har ju liksom levt ett tag och vissa bönder som har varit tvungna att anpassa sig efter naturen tillräckligt länge, de utvecklar ju vissa egenskaper och en av de egenskaperna är ju att man inte kämpar emot sånt man inte kan rå på. Och vid det här tillfället så skulle han skulle samla upp en flock kor och byta hage. Och han hade lyckats samla ihop alla och de härjade runt och sprang och han hade några hjälpredor med sig. Och så körde jag förbi precis då, så då stannade han och så pratade vi lite. Vilket gjorde att han missade då när alla korna kom och kunde sprungit in i den här follan. Och då blir hjälparna ganska upprörda. Men vad håller du på med liksom? Och han bara, nej men, vet de kommer tillbaka igen. vilket de ju gjorde efter 5 minuter. Liksom. Men ja, den bilden kommer jag alltid ha med mig, apropå att låta saker klinga av. Låt dem klinga av i sitt springande så kommer det en ny öppning. Liksom. Så ibland ringer jag honom och frågar om något bara för att jag behöver den.
Ja, just det, den viben.
Exakt.
Ja, vad skönt. Du var inne lite på provokatörer. Ska vi plocka upp den tråden?
Ja, jag bara kom på en sak till med koordinatorer. Apropå Saga, för att få ett annat exempel av hur de också kan se det här med hur dina, alltså vem, om vi tar den här tesen att man använder sin maxkapacitet vid rätt tidpunkt så är det ju också koordinatorn är en stor bidragande faktor till att det blir så. Därför att den individen, vi tänker ju att den individen bestämmer och säger nu ska du gå dit och göra det. Alltså en slags administrativ chef, liksom. Så vi tror också emellanåt att koordinatorn är ledaren. Dels för att den springer omkring så mycket och för att den ofta kan flytta på de allra flesta andra hästar vid foderhäckar. Och då drar vi slutsatsen att den bestämmer över allting som vi gillar att dra snabba slutsatser. Men det är inte så att koordinatorn går och bestämmer vad den andra ska göra, utan att koordinatorn ser vad som möjligtvis hade varit den mest kreativa lösningen, alltså den minst skadliga eller den bästa för helheten, höjer ju medvetenheten hos individen och omvänt då. Och det är inte för att man har ett logiskt förutseende. Det vill säga, jag vet, vi fick en sån övning en gång också. Jag tror du var med i det. Där vi skulle öva på just bara se vad händer härnäst, men inte använda logiken. Det vill säga, okej, nu viftar den här hästen på svansen, då är det nog en fluga, nu kommer den snart stampa med bakbenet. Jag tittade, gjorde den. Det är inte det, liksom. Utan det är mer som att man föreställer sig att man upplever ett större nu. Så att handlingen och konsekvensen uppdagas egentligen i samma ögonblick. Och då får jag en omedelbar förståelse för vart handlingen leder som inte bygger på min slutledningsförmåga. Där har vi ju en väldigt tydlig skillnad på linjär och icke-linjär tid. Och för många, många år sedan, då var Saga ganska ung och Sander levde och en häst som heter Fiffi fanns också då. Det här är jättelänge sedan. Fiffi var otroligt svårt traumatiserad när hon kom och hade väldigt mycket aggressivitet. Sander tog beslutet att han skulle kunna möta den här känslan som behövde uttryckas. Så han ställde sig som en vägg framför Fiffi som anföll honom på ett sätt som var svårt att bevittna utan att vilja gripas av lust och få bara sluta slå honom. Ja, du förstår. Och han stod kvar och hon gav sig på honom och det handlade hela tiden om att uttrycka den här känslan av frustration och maktlöshet. Det finns en hel berättelse där också givetvis. Sander stod kvar och stod och stod och stod full med blåmärken. Och när det där hade pågått en viss tid, ett antal timmar, då kom Saga som i ett annat sammanhang aldrig skulle kunna gå emellan en sån fight. Du känner ju henne, hon är inte en kraftfull individ som slåss. När hon kom, utan att hon egentligen behövde, hon gick bara, hon såg liksom en liten spricka mellan dem, så gick hon emellan. Sen stod hon där emellan dem. Kanske ja, en halvtimme, timme, den stunden det tog för Sander äta, dricka, göra vad han behövde göra. Sen gick hon därifrån igen, så kunde de fortsätta.
Oj.
Ja, det här pågick under, i vart fall skulle jag, ja, det var ju mer än ett par dagar. Så att mellan ett par dagar och en vecka kanske. Sen var Fifi och Sander oskiljaktiga vänner resten av deras respektive liv. Men de hade inte själva förmågan att se när individens handling blev destruktiv för helheten.
Nej.
Därför att Sander gick till fullo in i sin roll av att ta emot. Han var stor nog, stark nog och erfaren nog för att göra det. Han kunde inte samtidigt bryta. Och hon kunde naturligtvis inte bryta Fifi eftersom hon befann sig i ett tillstånd som hon inte kunde kontrollera. Och då, vem är då vid den tidpunkten ska använda maxkapacitet vid rätt tidpunkt? Jo, den som ser vart individens handlingar leder. Som sagt, man ser väldigt, väldigt sällan henne gå emellan. Och sen, varför gör inte en fredsmäklare det? Men det här är ingen konflikt. Det som pågår här är ju en läkeprocess som
Just
har hög intensitet. Att individerna måste pausa emellanåt och det kommer inte de själva att kunna avgöra när det sker eller när det behöver ske.
nej.
De bråkar inte om vem som ska vinna, liksom. Inte så att Fiffi strävar nu efter att ta över Sanders flock. Det ämnet finns ju inte ens med i den här berättelsen, liksom.
Ja, fint.
Ja, och jag tänker du som känner Saga väldigt väl också. Du kan ju se den där bilden av henne. Ja.
Ja, och som bara står där liksom så uthålligt och orubbligt, men vänligt.
Vänligt, orubbligt, precis.
Ja.
Den har hon verkligen, den egenskapen. Och den, apropå Susanna, den delen av dig som hör hemma i det koordinerande fältet, det här vänligt, orubbliga.
Ja, just det.
Eller gör du det du ska nu eller? Nej, det var kanske inte riktigt så ändå. Där var Men du hade en fråga, en tanke.
Nej, men jag bara tänkte att Vidare mot de provokativa som du var inne lite grann på. Jag hade nog egentligen ingen fråga, men jag tyckte det var roligt. Jag tyckte det var en bra beskrivning som du gjorde där av pinpointandet som de gör ju, som också är ja, men, lite skillnad som du var inne på mellan healers och omhändertagare och healers som är mer direkta. Så just de provokativa och hur de, jag tycker också det var intressant det här med att det är liksom bara en medvetandetråd som är utdragen lite mer åt det hållet. Det är så lätt att tänka, bara för att det heter provokatör eller för att jag satte ordet på att det ska vara så väldigt stort, liksom. Det, jag tror att det kanske kan vara lite förvirrande ibland, för det behöver inte vara jättestort nödvändigtvis, utan det är bara lite omskakande.
Precis, och jag tänker också att en annan naturlig drift i en flock är ju att inte använda mer energi än vad nöden kräver. Därför att du vet helt enkelt inte, finns ingen garanti för när du kan fylla på med ny energi.
Just
Så
det.
man överdriver ju oftast inte sina handlingar. Vet jag att jag har sett, apropå Sander som i delar av sitt liv varit försvarare och också har en mycket provokativ sida. Men när han har jobbat som försvarare, nu hoppar vi lite där, men apropå minsta möjliga, för jag fick en sån bild i huvudet nu av, detta har många varit med om tror jag. Det bor ett antal hästar på en plats och så kommer det en häst utifrån. Och så blir den här hästen bortjagad av en annan häst i den ursprungliga flocken då, och den hästen tycker ju vi är väldigt dum som inte kan vara snäll mot den här som kommer. Och den individen är ofta vad kanske då skulle välja att kalla, lite förenklat, för en försvarare. Och försvararens uppgift i det här sammanhanget är att igen då minska, vad vill man göra? Man vill minska energislöseri, man vill minska skaderisk till exempel. Vad det gäller betande flyktdjur, det var vi inne på sist också, så kan man gärna vara hur många som helst, bara det finns mat. Alltså överlevnaden för individen ökar egentligen ju fler man är. Så är det inte nödvändigtvis i en rovdjursflock, men så är det för betande flyktdjur. Så det finns en naturlig drift till att ha så många friska flockmedlemmar som möjligt, förutom den rent empatiska anledningen. Så när det kommer en helt ny individ utifrån så vill vi ju få övergången. Den här individen som då kommer utanför det empatiska sammanhanget, därför att vi känner inte varandra än, den ska slussas in. Och då behöver berättelsen om den här individen slussas in i den ursprungliga flocken. Så att det kräver så lite prövningar som möjligt kan man säga. Alltså att vi behöver inte testa varandra till vårt yttersta med skaderisk och energislöseri. Och vad försvararen gör är ju att ta in den här berättelsen och slussa tillbaka den in i flocken, vilket oftast tar 3 dygn om alla parter mår hyfsat bra. Om man då tar bort försvararen för att den är dum, så får vi ju inte den här integreringen. Då får vi ta isär dem och så får de vänja sig vid en häst i taget innan man 3 år senare kan släppa ihop allihopa. Men med försvararens hjälp så berättas ju historien på ett sätt som gör att när individen sen kommer in i den fysiska helheten i flocken så vet vi redan så mycket om varandra att vi kan använda minsta möjliga för att testa fram vilka vi är. Och då har jag sett just Sander in action när han har gjort det här. Då har jag sett hur han först jagar. Nej, den andra reagerar inte. Öppnar han, kanske drar lite i mungiporna mot att öppna munnen. Nej, händer fortfarande ingenting. Öppnar munnen lite grann. Det här sker ju på väldigt kort tid, men tittar man noga så ser man ju allt detta. Att man verkligen i allra sista hand väljer att liksom bita tag i den andra. Så har man en häst som gör, alltså som anfaller och skadar andra hästar, då får man på något sätt ändå utgå ifrån att det är en obalans. Det är inte en naturlig drift att förgöra en annan
Nej.
häst, liksom.
Verkligen.
Men det är väldigt fascinerande att se de som är, apropå omhändertagare och vara ett med sin väg, de som verkligen kan sitt jobb där och är erfarna, de använder verkligen det här lilla, snygga, liksom. Precis det som behövs för att den andra ska svara.
Ja, coolt.
Och det är väldigt spännande att se. Apropå att en provokatör har ju inte som uppgift att ställa till en scen, för sakens skull. Liksom.
Nej.
Utan vad är det provokatörer reagerar på? Jo, de reagerar på stagnation och oförmåga att anpassa sig efter nya omständigheter egentligen också. Därför att vi ser ju yttre faror kan ju till exempel bestå av vargar, vi gärna använder den symbolen, men rovdjur av något slag till exempel. Men vad som kan vara lika farligt för överlevnaden är ju att inte kunna hitta mat. Att inte kunna anpassa sig efter en väderförändring till exempel. Alltså att vi stagnerar i våra roller därför att det alltid finns en dragning åt upprepning. Och hela våra liv består av upprepning. Det är det som gör att vi ens kan minnas vilka vi är från en stund till en annan. Så att upprepningen ska vi inte ta bort. Vi ska inte ha bara provokatörer. Vi ska inte bara lösa upp strukturen. Men vi ska ha en balans mellan att skapa, bevara och förgöra strukturen. Den behöver hela tiden rulla på. För att annars kan inte flocken som helhet ha en sund relation till omgivningen. Och då kan ingen överleva. Och vi blir väldigt destruktiva. Och det lät precis som människan. Och då beskriver ju flera provokatörer att de reagerar lika starkt och instinktivt. Alltså vissa roller har ju mer eftertänksamhet och slutledning och andra har rå instinkt liksom. Och då är provokatörerna är ju mer rå instinkt. Man reagerar med samma liksom överlevnadsdrift mot en stagnation som en anfallare skulle göra mot ett rovdjur. Och det kan vara svårt för oss att förstå. Att man kan uppleva en så omedelbar fara av en stagnation. Men på grund av att vi inte gör det så hinner våra stagnationer manifesteras mycket djupare. Och så hinner vi få mycket sjukare samhällen innan det är så här, nej men oj, nu står vi här med en klimatförändring. Liksom. Ska vi ändra på något eller inte? Jag vet inte, men det känns skitsvårt att inte göra som jag alltid har gjort. Där... Det måste ju vara så att det fattas en provokatör i den konstellationen då. Eller att den fattades i alla fall för väldigt länge sedan. Det måste ju ha funnits en skiljelinje långt tillbaka när vi började gå ifrån naturen på det sättet. Genom att liksom på något sätt upprätthålla vanor som är direkt destruktiva.
Det är det som jag tycker är så spännande. Jag ser ett visst mönster både hos hästar födda här och hos dig och hos elevers hästar. Att hästar som föds in i frihet och inte vara till salu och de här grejerna vi pratade om förra samtalet. Jag ser ju lite för ofta att det finns provokativa essenser hos dem för att det ska vara en tillfällighet, tror jag. Så väldigt mycket så här, okej, men nu finns en chans att förändra hästvärlden här. Nu kommer
Ja,
jag ut och bara så
precis.
här, kan jag trycka på den här grejen? Kan jag trycka på den här grejen? Så det är mycket så här, okej, nu använder vi det här utrymmet och så skapar vi förändring, för nu är jag född in i någonting annat här. Så där känns det som att hästarna verkligen tar möjligheten till att ändra när de väl föds in i de sammanhangen.
Ja, men eller hur? Så är det ju säkert, tänker jag. Det är jättespännande att du säger det på det sättet också. Och så tänker jag att naturen, Mio var ju alltid inne på att individen tar det utrymme som ges. Det friska är att individen tar det utrymme som ges. Det gäller ju också i ett större perspektiv. Alltså att arten också tar det utrymme som finns. Det är bara att vi gör det i förhållande till varandra. Och med det empatiska perspektivet så vill ingen av oss vill vara en invasiv art. Liksom. När det uppstår en invasiv art så är det för att det redan finns en obalans. Och igen en stagnation då. Och när man beskriver det på det sättet så förstår man ju att de provokativa... Ja, deras uppgift är att rasera strukturen. Men de är ju inte illvilliga i förhållande till flocken.
Nej.
Och att liksom deras uppgift är att jävlas. En annan sak som vi på något spännande sätt verkar förvänta oss av. Att det finns någon slags inneboende illvilja. Som att ett flockdjur en morgon vaknar och tänker att idag ska jag förstöra vår flock.
Ja, eller förstöra för min människa. Det är också så
Ja,
jättekonstigt att vi har fått för
precis.
oss.
Att vi har någon slags idé om att de har illvilja som en motiverande faktor.
Ja.
Och de som blir beskyllda för det mer än alla andra, det är ju provokatörerna naturligtvis. Därför att med vår vilja till upprepning så har vi också en idé om vad vi tror ska hända härnäst. Och vad som faktiskt borde hända härnäst. Och vad vi kanske också faktiskt förtjänar att det ska få hända härnäst. Vi är värda det. Vi kunde galoppera på volt igår och göra galoppombyte. Självklart kan vi också göra det idag. För nu vet jag ju att det är möjligt. Och för provokatören är det totalt irrelevant. Eftersom det har hänt en gång. Så finns det ingen som helst anledning att det skulle behöva hända igen. Det är upplevt, det är klart. Liksom. Ska man leva med en provocerande individ enbart så bör man ju dels ha ganska mycket humor och självdistans så att man kan ta emot den förändringspotentialen. Men framförallt så behöver man vara ganska påhittig själv. Man kan inte bygga nästa ridpass på det förra.
Nej.
Och nu provokatören råkar vara en ridhäst. Och då kan man inte ha argument som jag vet att du kan egentligen. Det
Nej.
finns ingen logik i det. För den sortens person.
Det är ju onekligen utvecklande och det kräver ju en del av en eftersom vi själva är så väldigt, det är så tryggt och skönt att gå i våra mönster och förvänta oss att det ska vara samma och sådär.
Ja. Och det kan också vara svårt i ett sammanhang där det är sådär, ja men
Ja, just det.
där kommer den här tränaren där vi gör det här och det här. Och det får ju vara väldigt tur och träff att det stämmer överens med så många andra faktorer som en provokatör kommer reagera på just i den stunden. Och att man då inte ska ta det som ett personligt misslyckande för att man då är en sämre djurägare för att man inte kan kontrollera situationen. Än mindre då kontrollera individen. Men att de fyller en avgörande funktion i att den här igen då, att om livet inte kan, om skaparen inte kan annat än att ständigt skapa, så är ju det naturliga att ingenting består. Och accepterar vi det flödet eller kämpar vi emot? Då är ju provokatören där och tar mig direkt när jag kämpar emot. Så det är ju bra att umgås med hästar i grupp, tänker jag.
Ja, men var det Tussen som sa det att man också man behöver
Om man behöver
minst
minst
fem
tre,
hästar?
en
Ja,
i
okej, tre.
gruppen, inte bara ha en relaterad till en häst, liksom. Utan att man på något vis ändå, vi kanske kan tänker i inackorderingsstall och sådär, där det är många hästar och många människor, att man ändå kan relatera lite till gruppen som helhet. Och
Ja,
på
men
något
det är ju...
sätt, det kan vara tufft att möta en provokatör face to face varenda dag utan andra inblandade, skulle jag säga.
Verkligen.
Men i sitt sammanhang så blir det ju en fantastisk tillgång. Ta en häst som Tussen, liksom, som håller igång i hela flocken. Konstant på ett sätt som är otroligt friskt. Man ser ju något väldigt friskt i honom även om man förstår att han inte kan finnas i möblerade rum.
Ja, och verkligen så här livskraft personifierad på något vis.
Absolut. Och det här är ju för igen då att man vill ju, alla de här rollerna har ju det gemensamt att man vill att man strävar efter att ge utrymme för fortsatt liv och för livets förmåga att expandera. Och så är det då ständigt varierande aspekter av det här. Vet vi, du nämnde precis i början att du kanske var intresserad av, eller det var när vi pratade precis innan vi började själva avsnittet, att kanske prata om spejar och varnare. Nu hamnar de nästan sist då.
Det var jättebra.
I alla fall för dagen. Kan ju fördjupa det här mycket mer såklart. Men där har vi ju de som väldigt konkret då har fokus på det yttre rummet. Alltså inte, vi började med healern och det djupaste innersta i den enstaka individen. Och så har vi spejarna och varnarna som helt enkelt vänder sig bort, ut mot. Och jag skulle säga att vi har en roll till som gör det, som vi har hoppat över lite, och det är ju de innovativa. De vänder sig också bortåt mot det okända egentligen. Så tänker vi ta dem ihop lite.
Och vad jag sa då innan vi började var att den största aha-upplevelsen för mig när vi gick igenom flockrollerna där i början av vår kurs tillsammans, att förstå just vad det handlar om när en häst hoppar till och gör sina 180-graderssvängar. Och också att jag inte hade fått ihop med Epona som bor här då, att hon både drogs till faran och hoppade till för den. Och den där liksom bring it on-energin som jag nu har lärt mig också finns i dem.
Eller
Så.
hur? Och här har vi ju igen då det linjära tankesättet och vår tolkning, också individens upplevelse i en empatisk kommunikation. Om vi säger att de signalerande individerna har som uppgift att berätta vad som händer på långt håll. Långt håll kan då vara i både tid och rum. Det säger att som Foxy är väldigt bra på att förutse väder till exempel, som ju också är en fara på långt håll. Eller en tillgång på långt håll, såklart. Men det är en händelse på långt håll, oavsett hur man väljer att se den. När det sker en differens i det yttre rummet så återspeglas den som en reflex genom kroppen på den signalerande individen, som på så sätt blir en historieberättare. Det här är ingenting som den individen styr över. Och berättar man det ur det perspektivet så förstår vi att rädsla verkar inte riktigt ha med den här berättelsen att göra. Men den snabba reflexmässiga rörelsen i kroppen startar ju en reaktion, därför att den förstärker ju den här differensen. Så att det har prasslat väldigt lite 500 meter bort. Och så går den informationen som en reflex, som en våg genom kroppen på den signalerande individen, som då skjuter den här energin som varnare verkligen har, liksom, som ett startskott in i hela flocken, som gör att alla reagerar som en man och flyger rätt upp i luften kanske. Och visar det sig att det inte var någon fara så flyger man bara rätt ner igen och fortsätter beta som om ingenting har hänt. Det är som att hela flocken skulle ha fått ett stöt av staketet och sen har alla glömt att det hände. Det skulle man kunna säga är en slags frisk reaktion. Det här har ingenting med rädsla att göra. Men för oss som är en långsammare art med hälften så snabb reaktionsförmåga som en häst så blir vi överraskade på ett sätt som kan vara obehagligt. Jag kanske upplever att jag får hästen över mig. Jag kanske tror att jag ska ramla av. Jag kanske inte litar på min egen balans. Jag kanske överhuvudtaget tycker att det är obehagligt med situationer som jag inte kan förutse. Och då projicerar jag tillbaks den känslan på hästen. Alltså, vi är inga flyktdjur, så att om en människa skulle hoppa till i samma grad för att det prasslar bakom brevlådan 300 meter bort, då kanske man ska fundera över om det är så att jag har ett lite överspänt nervsystem. Men så är det ju inte för en häst. Och i och med att du behöver hållas alert och ha en kropp som också klarar att fly från en sekund till en annan, så behöver man alla de här prövotillfällena. Det är inte bortkastat att det inte var ett lejon i busken. Därför att nu har jag ju ändå hållit mig alert och vältränad i processen. Får jag inte utlopp för det här så kommer jag ju som häst att samla på mig ganska mycket muskelspänningar, ganska mycket slagg och så vidare. Och möjligtvis få en rad olika ämnesomsättningssjukdomar för att jag inte agerar ut det här. Så det här är ju någonting som är friskt, men som vi inte gärna vill ha. Och det har också, tror jag, gjort att vi drar slutsatser som att om hästen gör så här för att den är rädd och otrygg och osäker, så kan det också bero på att om den litar på mig och lämnar över sina överlevnadsinstinkter till mig så behöver den inte vara så stressad och rädd. Och då mår alla bättre. Det tror jag är ett ganska vanligt resonemang. Men jag har aldrig träffat en vandrare eller spejare som uppfattar det här händelseförloppet som på något sätt obehagligt. Utan det är precis som du beskriver, de dras ju, ingen kommer ju närmare faran än en signalerande individ.
Nej.
Då vore det ju fruktansvärt om man hela tiden var rädd för det. Så att rädsla i den här uppgiften skulle vara fullständigt kontraproduktiv. Men vi kan lära dem att bli rädda genom att varje gång de reagerar på det här sättet, till exempel bestraffa dem. Då får ju individen någonting som vi skulle kalla för dubbelbestraffning då. Att man får en bestraffning för en egenskap som du inte kan rå på. Och då blir man ju fort ganska knäckt, apropå omhändertagarnas jobb. Då börjar du hamna längre och längre ifrån din väg. Och möjligtvis till slut drabbas av apati och du ger upp att försöka överleva och blir lugn och har slutat reagera. Och då kan man säga att vad skulle det andra sättet vara då, om man skulle få ner reflexerna? Har det ett värde ens att ha mindre reflexer? Är det bara för att vi skulle tycka att det var bekvämare? Kanske är det så.
Antagligen, ja.
Ja. Men en reflex för en spejare och varnare, det är ju igen att uttrycka en differens. När det inte längre är en differens så uttrycker man den inte längre.
Nej.
Det vill säga, har det sett likadant ut tillräckligt länge på en plats så kommer man inte reagera längre. Eller har man hört, har tåget gått förbi 500 gånger så är det ingen differens längre och då kommer inte varnaren att berätta den historien igen.
Nej, och det är ju en lite skön grej som också är skönt att ta med sig från det, att det kan ju ändå bli vardag om man visar det liksom tillräckligt många gånger och i tillräckligt små steg och så vidare. Så. Och det finns ju också tricks för att kunna sitta kvar man nu sitter på.
Ja, precis. Det vill säga, slappna av och låt det ske.
Ja.
Det gamla tricket.
Ja. Vilket helt går emot vår natur, vilket är lite problematiskt eftersom vi vill ju hålla fast och dra ihop oss. Men
Absolut.
det
Men
gör ju inte
om
så
vi
bra
hittar det,
grejer.
om vi hittar det, så är det ju en väldigt härlig känsla, skulle man också säga.
Verkligen.
Och att det är möjligt är också... nu är hon ju också här, så nu tänker jag... Martina, nu tänker jag prata om dig lite. Ja. Martina som arbetar på polisstallet i Göteborg. Och de har ju flera spejande hästar i sin stab. Och då tänker man att en polishäst som ska klara så mycket intryck, där kan man inte ha hästar med så mycket reflexer. Men det kan man, och de blir ofta väldigt bra på det de gör. Förutsatt, vi har ju fortfarande inte riktigt förstått hur det kommer sig att de löser den uppgiften så bra och mår så bra i det. Men vad vi hittills kan förstå från hästarna är att det är för att de får väldigt lång tid på sig i träning. Så det vi har som någon slags hobbyverksamhet, som miljöträning med att dra presenningar över huvudet på hästar och att de ska klara allt mellan himmel och jord för att vi ska känna oss trygga med dem, det verkar snarare leda till det här apatiska tillståndet, tyvärr. Medan den här träningen som tar mycket längre tid, ska man säga, och som också tjänar ett helt annat syfte, det vill säga att kunna bidra till att hjälpa helheten. För väldigt många polishästar som jag har haft i möte, som har jobbat på Avenyn, alltså den här stora gatan i Göteborg på en fredagskväll, de drar slutsatsen att mänskligheten behöver hjälp.
Det är rimligt att de känner så.
Fantastiska bilder
Kan
av ett
ens hitta hem själva.
gungande hav av fulla människor som behöver vallas rätt, liksom. Då får ju uppgiften ett praktiskt syfte som verkligen går att relatera till, så kan man ju säga. Men jag tycker att det är väldigt uppfriskande att man kan liksom en häst kan tränas in i en roll som ändå är utåt sett så onaturlig, utan att förlora sig själv och sina naturliga instinkter. Men då måste man låta det ta väldigt lång tid. Och man måste också utsätta sig själv då. Man måste ge hela sig till den individen så att vi gör det tillsammans.
Ja, och
Inte
sen är det väl sannolikt en
lugnt, så
del
att
i det,
jag kan vara
precis.
lugn.
Ja, men precis. Men sen är det väl en del i det också, som du säger, att det också är ett element av att tjäna helheten. Det finns ett syfte som också hästarna såklart känner av, för det vet jag, vi har pratat om andra hästar som liksom jobbar i olika sammanhang med människor, att det kan ändå liksom hjälpa dem i att fixa en inte så hästlik natur just
Absolut.
nu. Det finns ett annat sammanhang.
Absolut. Och en annan aspekt vad det gäller just polishästarna och deras ryttare är ju att de äger ju inte sina hästar, vilket jag tror är till hjälp. Alltså, det vill säga, du kan inte projicera alla dina, vad ska man säga, hur du ska manifestera dig i världen. Det är inte din häst att visa upp.
Nej.
Och man växer in i relationen med varandra för att man utsätts för väldigt mycket fara egentligen. Och du och hästen tillsammans kommer att ta er igenom situationer som på riktigt skulle kunna sluta illa. Och då vet man, då börjar det likna kanske mera en flock.
Ja, men precis,
Utan
som flocken som gemensam.
jag är beredd att liksom riskera mitt liv för dig. Då händer det liksom någonting som också gör, tror jag, att man ställer andra krav på den hästen i träning. Alltså det måste kanske inte gå bra varenda ridpass, annars är hästen dum och borde bytas ut. Man kan inte bara byta ut en häst som det tar så många år att vänja in i träning, liksom. Så det finns ju flera aspekter där som är väldigt intressanta och som vi kanske kan överföra i relationer i andra sammanhang mellan häst och människa faktiskt. För jag blev jätteförvånad. Jag trodde ju att de, förlåt Martina, men jag trodde ju att de skulle vara avtrubbade.
Ja, jag förstår.
Och det var de inte. Inte en enda var det. Kan man tillägga också kanske.
Och det är också väldigt hoppfullt att, på tal om då att man kan göra det på ett hästvis sätt så att de liksom kommer in i att okej, men det här blir normalt för mig om jag får vara med och också få tillräckligt med tid. Det tänker jag är en av de största aspekterna som vi inte ger hästar, så att tid och få vara med och själv bestämma tempot och liksom vänja sig vid vad det är vi behöver vänja dem vid. Så att man gör det verkligen tillsammans, så att det inte bara är hela tiden, du ska minsann lära dig detta för att jag vill att du ska lära dig detta.
Ja, och där är vi, då skiftar vi ju över från sakfråga till lydnadsaspekten då. Alltså att du ska
Ja.
stå still och ha presenningen på huvudet för att du ska lyda mig. I det här fallet så ska de ju ha presenningen på huvudet för att det kan faktiskt hända dem.
Ja, just det.
De kan
Det blir
få
en
en
väldig
slagga på
skillnad.
sig, liksom.
Ja.
Vilket ju våra privatägda hästar kanske egentligen inte behöver öva på och klara av.
Nej.
Så då är ju hela syftet med övningen också något annat.
Ja, och det syftet med den
Miljöträning skapar
inställningen.
ju inte trygghet per se, liksom.
Nej.
Utan det är ju intentionen som i så fall är intressant där.
Precis, och den intentionen gör ju väldigt mycket med oss människor. Alltså den gör ju väldigt mycket med hur vi gör och vilken utstrålning vi har och vilken förväntning vi har. Allting skiftar ju beroende på vad vi har för syfte med saker.
Eller hur? Och det tänker vi ju inte på.
Nej.
Och hur mycket hjälp vi behöver med våra omedvetna fält. Det är ju aldrig mer tacka nej till en provokatör.
Nej, men och det är därför som jag tycker det är så himla skönt att göra det jag gör nu, som ju precis är en del av det du gör också, men att prata med människor om hur vi kan ta oss till hästarnas värld och hur vi kan göra saker på hästars vis. För att det är ju liksom, det är ju inte det vi kommer in i när vi möter hästar. Vi har ju kommit in från ett annat håll, från människohållet hela tiden av vad hästarna kan göra för oss. Och det finns ju andra mötespunkter än det.
Precis, och där finns ju också den aspekten att vi tämjer djur, det vill säga vi tar dem till vår värld. De djur som inte klarar det, ja, då, de får vi göra oss av med då. Och så blev det jättemånga djur här på frisket. Och där ligger ju spejare väldigt risigt till, liksom.
Jag tänker på Apple som är ju mesta spejare såklart.
Precis. I vissa sporter vill vi ha dem, för de är ju väldigt startsnabba, till exempel. Men oftast blir det krångel, för det blir för mycket för oss, liksom. Och då tänker vi att okay, men vi kanske inte bara ska hålla på och hämta in djuren till oss. Vad händer om vi börjar gå till dem istället?
Precis.
De har uppenbarligen mer hållbara system än oss. De kommer bättre överens med varandra än oss. De har klarat många saker som vi behöver inte förminska värdet av en människa på grund av det, men vi kan konstatera att de har lärt sig saker som vi behöver lära oss. Och då kanske det är kontraproduktivt att vi drar dem till oss. Och som vissa djur har kommenterat i det ämnet, att i slutändan så kanske det inte ska handla om vilda eller tama djur, utan vi kanske kommer att samexistera allihop i en slags blandning av tamt och vilt. Alltså att vi hittar en tredje väg som inte finns än. Därför att nu är det så att antingen tar vi djuren till oss och kräver en anpassning som nästan alltid sker på bekostnad av deras välbefinnande, tyvärr. Men med hoppfulla då, som vi nämnde med polishästarna, det måste inte vara så. Det måste inte vara så. Men det blir ofta så. Men om vi då går mot dem så kanske civilisationen kan möta det här som är utanför civilisationen, och så löser vi upp den här skiljelinjen någonstans. Och så skapas en framtida värld där vi kan vara med allihop på något sätt. Och vi vet ju att det är möjligt, eftersom vi vet ju att det finns naturfolk och enskilda människor som löser det här. Men vi behöver ju göra det i, vad ska man säga, mer långsiktigt i större skala. Liksom. Egentligen.
Ja.
Men vi kan inte göra något annat än släppa runt på våran människa, den vi sitter i.
Nej.
Ja, apropå. Och då tänker jag på de innovativa som jag bara vill få med precis på sluttampen här. Som ju skiljer sig mycket från provokatörerna. Vi tänker att de innovativa individerna är påhittiga utifrån idén att man själv genom intelligens och slutledningsförmåga, för så gör vi människor, kommer fram till nya kreativa lösningar. Men vad de innovativa belyser är vikten av det tomma rummet och vikten av att vara uttråkad och utan stimuli. Det här tycker vi inte om. Så, det är provocerande i sig. Så att vi är utan input under så lång tid att det till slut kan träda fram någonting helt nytt genom mig. Inte av mig, naturligtvis med mig också. För det sker genom mig, då är jag med på något sätt. Men framför allt att jag är det tomma pappret där någonting helt nytt kan visa sig. Därför att jag inte har lagt mig i. Och då finns det en del idéer i nutid kring att det här blir tyvärr inte riktigt bättre i vår moderna värld. Alltså det vita tomma pappret blir inte större utan mindre. Vi har mobiltelefoner som plingar hela tiden. Vi blir hela tiden avbrutna. Vilket gör att den här långa, obrutna tiden där som vi inte fyller med någonting, den är nästan obefintlig för en modern människa. Och det kommer att påverka vår kreativa förmåga, tyvärr. Och vi har svårt att förstå kanske det direkta sambandet mellan att sitta och tomglo, som är ett uttryck. Att det faktiskt kan leda till mycket spännande innovationer. Och ja, helt nya vägar. Därför att vi tänker att vi måste skapa dem. Jag tror det är svårt för oss att ställa in på att det kan ske genom mig om jag gör mig tillgänglig. Och för innovatören så blir det lika viktigt som för spejaren att inte lägga sig i berättelsen.
Jag har nog inte berättat det här för dig, men jag har ju en väldigt innovativ individ här, Tuva, hon är Tinker. Och typ ett år sedan så skulle alla hästarna göra varsin så här videohälsning till de som hjälpte mig att sponsra med hö när jag var sjuk. Och alla hästarna hade massa olika idéer om vad de skulle visa. Liksom, så här. Och så kom jag till Tuva då, så här, vad vill du visa? Hon bara, stå och äta. Jag bara, ja, okej. Men ska jag bara filma när du äter då? Hon var ja. Men du tror inte människorna blir uttråkade då? Hon bara, jo, får de väl bli då? Och så filmar jag när hon äter och hon är så nöjd. Alltså hon tittar in i kameran och bara står där och ser helt pillemarisk ut. Gör ingenting annat än att äta och bara skit. Jag har aldrig sett henne så nöjd som hon är.
Ja, men där, nu har du ju en, nu förstår du hur viktigt det är.
Ja. Det är fantastiskt.
Ja, det är helt fantastiskt. Så det tomma rummet.
Det kan hända mycket där.
Vad sa du?
Det kan hända mycket där.
Det kan hända mycket där och det kan framförallt hända mycket vid något annat tillfälle. Jag tänker vi, det där har vi egentligen också upplevt om vi tänker efter, tror jag. Att man försöker och försöker och man tänker och man kämpar och man jobbar och så. Och så står man och diskar och så bara, det är ju så här jag ska göra. Eller, det var ju det hon sa. För vad händer där? Jo, men där har jag slutat lägga mig i. Och minsta lilla tomrum som uppstår på det viset, då kommer kreativiteten igenom. Men jag kan inte liksom, jag kan inte sätta den där jag vill ha den. Jag kan inte tidsbeställa den. Och det är ju det som egentligen samtliga flockroller säger utifrån alla sina olika utdragna aspekter av helheten. Att det här fungerar bara i relation till helheten och på grund av det så kan jag inte, det finns en gräns för hur mycket jag kan styra upp det här skeendet. Så att jag måste kasta mig in med hela mig, ge det allt jag har och jag kommer inte ha någon aning om hur det går. Det vill säga livet självt då.
Ja, precis.
Så.
Ja, men jättefint. Det
Och
är
då
så.
har vi, tänker jag, då har vi ju ett avsnitt kvar någon gång om
Ja,
minnesbärare.
precis. Jag tänkte att det är ingen idé att öppna den
Men de
boxen just
öppnar
nu.
vi, den dörren öppnar vi inte nu.
Nej.
Men jag gillar inte att bli färdig, liksom.
Nej.
Det är
Nej, men
slut.
det känns skönt. Vi har en liten sån tråd kvar.
Ja, det har vi.
Ja,
Men vi är nöjda för nu.
men jag tror det.
Ja, det är vi.
Tack så mycket.
Ja, tack. Tack.